här avsnittet är sponsrat av Bisnode. Bisnode är ett av Europas ledande data- och analysföretag och de hjälper dig att fatta smartare affärsbeslut. Tillsammans med er som lyssnar så vill de nyfiket utforska morgondagens datadrivna samhälle. Vad innebär egentligen AI, maskininlärning och automatisering för samhället, för företagen och ja, inte minst för oss människor? Vi säger tack till Bisnode.
Så var jassen liksom det stora hotet mot ungdomen och sådär. Och nu har vi spelen och om några år så kommer vi ha VR som blir liksom den stora moralförsörjaren. Men så är det ju med all ny teknik.
Välkommen till Almedalen och Kjellander och Björk. Vi sitter här i Techarenan vid Kallbadhuset i Visby och är Serendipity Challenge officiella podcast. Vi sänder live i 3 dagar här i Almedalen medan tävlingen om Nordens främsta startup och tillväxtbolag pågår. The Serendipity Challenge är ju en tävling, men det är också en pågående konversation här på golvet om vilket typ av samhälle vi ska bygga imorgon. Det är entreprenörskap, det är akademi, det är intelligens och det är mycket känslor i luften här. Jag heter Mats Björk, jag arbetar som digital strateg på Esato och med mig som vanligt har jag
Andreas Kjellander, creative director på Gullers Grupp.
Men vi sitter ju inte själva, Andreas.
Vi har en speciellt inbjuden gäst, får jag säga, som heter Johanna Nylander och är ansvarig för samhällsfrågor på föreningen, ni är en förening, spelbranschen.
Ja, en branschförening.
Just ja.
Helt enkelt. Dataspelsbranschen.
Förlåt, vad sa du?
Dataspelsbranschen.
Just ja.
Till och med.
Varmt välkommen till
tack
vår poddstudio.
Men inte bara det, du är också krönikör och engagerad i samhällsfrågor kan man säga allmänt.
Ja, ja.
Är du en gamer?
Ja, såklart. Eller, alltså, det är svårt att jobba med spel utan att vara intresserad av spel själv, tror jag.
Har ni någon liksom i gänget runt er som inte är gamer men som är med ändå?
Alltså, det är klart att de finns. Och på ett sätt så tror jag att spelbranschen skulle nog behöva fler människor som har andra perspektiv också och inte kanske se sig själv som gamer som största delen. Däremot så tror jag att man måste ha en förståelse för spel och liksom tycka att det är roligt för att stanna kvar och tycka att det är kul.
Den är ju lite intressant att man måste ju, som du säger där, man måste tycka om att spela spel och man kanske måste också spela mycket spel för att vi också ska bli riktigt bra, kunna utveckla riktigt, riktigt bra spel. Nu är vi i Almedalen, men har du hört någon politiker stå och säga att vi måste spela mer spel i Sverige?
Ja, jag var faktiskt, kom precis från ett seminarium med 2 stycken riksdagsledamöter som båda är gamers. De är väl liksom väldigt engagerade, men de är också väldigt ensamma i sin roll, tyvärr.
Men det finns en gräsrotsrörelse här som förstår spelbranschens potential.
Jag tror att det kommer fler och fler också som själva identifierar sig som spelare.
Måste det vara så här, för har man lyssnat på den här podden innan, då kanske man vet att jag är väldigt pro-gaming som pratar här. Måste man vara gamer? Alla som läser böcker kallas ju inte nödvändigtvis för boknörd. Det finns väl många som kan vara gamer fast de inte identifierar sig som det?
Absolut. Och det tror jag verkligen att vi har sett de senaste åren, att fler har upptäckt spel. Mycket tack vare att vi har haft teknik som har gjort det tillgängligt att kunna spela spel utan att ha en spelkonsol hemma eller dator. Numera har ju faktiskt alla en väldigt kompetent spelmaskin i fickan.
Ja.
Med mobiltelefonen som klarar ju så här betydligt bättre spel än vad jag spelade när jag var ung.
Absolut. Vad var första konsolen för dig?
Den första konsolen för mig var faktiskt ett Super Nintendo, men innan där spelade jag mycket på PC.
Men nu är det, för det här blir ju viktigt då att få fram, definiera typ av gamer. Är du en konsolgamer eller är du liksom en PC-gamer?
Sen de senaste 10 åren ungefär så är jag en konsolgamer. fram tills dess spelade jag mest på PC. Och sen spelade jag mycket mobilt också. Jag jobbade för ett mobilspelsföretag en lång period också. Och sådär, så att jag har hittat den delen med.
Jag läste här, bara för några dagar sedan så stod det ett rykte var det här, ska jag säga, att Google ska lansera en egen streamingtjänst för spel och en Android-baserad konsol. Men funderingen som man får kring det här nu när jag tänkte på det, vi skulle träffa dig, de här stora plattformarna, varför de inte redan är där, Amazon Games har vi inte, varför är det här en sån svår bransch?
Alltså, någonstans tror jag att det lite beror på att Steve Jobs en gång i tiden hade någon sorts antipati mot att Apple skulle göra en spelkonsol. Han jobbade ju med spel någon period där också. Jag vet inte om det var det som det berodde på. Men sen har vi ju etablerade aktörer som gör just hårdvaran och som också har jobbat väldigt aktivt och nära spelföretagen och som stöttat utvecklingen av spelen och som har varit genuint intresserade av innehållet på plattformarna. Idag så har vi ju mobiltelefonerna är ju en ny sorts spelkonsol och det är ju liksom mer så, men vi har väl fortfarande inte riktigt sett steget mellan mobilerna och få den tekniken upp på de stora skärmarna. Det har gjorts lite försök men det har inte gått så bra.
För det är ju, om man tänker sig i en hälsosam marknad så är det ju, det finns ju väldigt, väldigt mycket monetära drivkrafter idag, 2018, kring att lyckas med spel. Det är ju en jätteindustri.
Absolut.
Så det var väl lite grann det vi tänkte, varför är det inte fler som tar sig in? Är det för unik kultur? Är det för unik content? Är det för hög skillnivå liksom, för att ta sig in?
Alltså, jag tycker man ändå ser att på spelsidan av det, kanske inte så mycket hårdvaran, för det är alltid knepigare med hårdvara, men på mjukvarusidan så har vi ju flera bolag som har vuxit sig stora de senaste åren, och vi ser en utveckling hur det inte bara är de stora jättarna som gör nya coola spel, utan det kan komma riktigt bra saker även från mindre bolag. Och ser man på svenska branschen så har vi en välmående bransch generellt och stort där även, ja, men det är inte bara top 5 som det går bra för, utan även många mindre och mellanstora företag och företag som har blivit jättestora bara de senaste åren också.
Kan vi, om vi stannar i Sverige lite, hur branschen mår bra, hur säger du?
Ja.
Hur är den fördelad då? I mina termer, när jag tänker då tänker jag AAA-titlar, alltså väldigt stora lanseringar, jätteprojekt. Och så sen så tänker jag indiespelsutvecklingen, de som sitter i startup-situationer och kanske bygger, jag vet inte, Scrap Mechanic, bara för att ta en titel, eller Raft, eller liksom såna små, små produkter med ett litet team. Hur ser fördelningen ut där i Sverige?
Alltså det är ju, Sverige är ju hyfsat världsunika på ett sätt med att vara ett väldigt litet land där vi har utveckling av väldigt mycket olika typer av spel. Vi har de här stora AAA-produktionerna, vi har DICE i Stockholm som gör Battlefield och Battlefront, vi har Massive i Malmö som gör Avatar och The Division och lite fler bolag som gör riktigt stora produktioner. Men sen har vi också en hel del som är liksom mitt emellan företag och bolag som Stanlock i Skövde som har funnits i 10 år och som sen fick ett jättestort genomslag nu har jag tappat namnet, Battle Right. Så de, och det är ju så här ett bolag som har funnits ett tag och liksom som sen har vuxit till och sådär, och de skulle jag inte kalla indie, men de är heller inte AAA. Och sen är det klart att det finns ju jättemånga indie liksom i antal företag som bara är ett par stycken, men
du arbetar med samhällsfrågor och det här är intressant. Det är verkligen på rätt arena i det här. Vilken skulle du säga är den fråga som är står högst på din agenda eller på er agenda just nu?
Kompetensförsörjning.
Det är den.
Ja, faktiskt. Att få fler människor till spelbranschen och få både i Sverige att utbilda sig och få fler utbildningsplatser, men också fler människor till Sverige som jobbar med, som vill jobba med
spel. För min bild, som inte är supergamer här, det är att kompetensförsörjningen kanske har fungerat ganska bra i er bransch, just med tanke på att vi har haft de här stora, ja men Mojang och de här storbolagen du nämner, King Dice och Starbreeze, att man har lyckats med någonting som kanske inte övriga techbranschen har lyckats med i lika bra utsträckning. Hur ser du på det?
Ja, alltså vi har ju lyckats trots det så. Och till viss del så, vissa företag som Mojang till exempel har kunnat klara rätt så stor utveckling med rätt så lite personal. Men samtidigt så vet jag ju att många bolag skulle ju gärna vilja växa mer, och det är ju de stora studiosarna sitter kanske med 30% av antalet anställda som kommer från andra platser. Så att det är ju en internationell bransch, och man är ju van vid att kunna flytta, och det finns många svenskar som jobbar utomlands, så det är också ett sätt att bygga erfarenhet inom branschen, och särskilt om man vill jobba med en viss typ av projekt och sådär. Men sen så är det ju klart att vi kämpar med samma liksom arbetskraftstillstånd och liksom hela den biten. Men inte bara för programmerare, utan även alltså animatörer och designers och annat.
Ni använder ju ofta artistbegreppet i er bransch, eller digital artist. Liksom.
Ja.
Och den är ju, det blir ju också att den finns inte nödvändigtvis i andra, om man tänker byråvärlden som Andreas och jag kommer ifrån. Det är ju den kreativa, den är jätteviktig i spelutveckling och rätt specialiserad då liksom.
Ja, alltså vi har rätt mycket begreppsförvirring i spelbranschen också, för att vi det är skillnad mellan att vara designer och graphical artist. Så att ritar man så är man graphic designer, men bygger man banor och så här designer så är man designer och liksom. Så de begreppen är lite olika. Men jag tror att alltså generellt så är ju så här spelet verkligen en mix mellan kreativitet och konstnärlighet och liksom media, men och väldigt hård, tung teknik.
En fundering som jag hade är, vi skulle vilja tappa in på kraften som finns i spelutvecklingen. Med mina ord då, eller min observation eller mitt perspektiv, så skulle jag säga att digitalisering har en egen superliga, och det kallas spelutveckling. Nivån på konstnärlighet, nivån på kreativ förmåga, nivån att få ihop mjukvara och hårdvara är liksom ninja level, i och med att sekunden som en gamer då inte får den kvalitetsnivå som den har förväntat sig i en produkt, då får man ganska mycket feedback. Så det är liksom, jag skulle säga att det är det svåraste skråt i digitalisering, för att göra det lite begreppigt sådär. Håller du med om det?
Ja, alltså jag tror också att det hänger mycket på att dels så har ju spelbranschen alltid varit digital på ett sätt, för det är digitala spel vi pratar om. Men sen så är det ju faktiskt en bransch som jobbar B2C, alltså business to consumer. Och ser man på många andra techbranscher, men också andra liksom kreativa branscher, så jobbar man kanske egentligen inte business to consumer, utan mot andra företag. Och då blir det en annan modell. Liksom, ser du på en film, så filmskaparna jobbar ju mot så här biografer och grejer, och många liksom andra så här techlösningsbolag och sådär jobbar mot andra företag, men vi jobbar mot konsumenter, och konsumenter som finns i hela världen.
Distribution då, om vi tittar framåt, det blir ju ganska specialiserat avsnitt där, men Steam, som då är ju alltså en distributionsplattform för spel, och jag gissar att den är störst i världen nu kanske.
störst på PC i alla fall.
Ja, så du hör ju vilken typ av gamer jag är.
Ska man vara petig så är det väl ett par kinesiska plattformar där som kanske är större i antal användare.
Okay. Men i västvärlden möter kanske...
I västvärlden så är det Steam definitivt. Och
är det den vägen fram? Och om vi tar de andra spelen, konsolen, de bygger ju också ofta på specialiserade distributionsplattformar. Så går in i PlayStation, då har du PlayStation-nätverket som distribuerar innehåll, spel. Och Xbox har sin då och så vidare och så vidare. Är det vägen fram nu? Är den där plattformen, den här kommersiella plattformen, vägen fram för att distribuera vårt indiespel?
Jag tror att det handlar om var man hittar kunder och var konsumenterna vill vara. Mm. Steam har ju vuxit sig stort för att dels har det varit relativt enkelt att släppa där, men det finns en publik och det finns en engagerad publik och det är möjligt att så här, nå ut med sitt spel där. Medan det på så här, mobila plattformar kanske, då försvinner man väldigt snabbt i mängden och de andra konsolerna är ännu mer kurerade på ett sätt. Samtidigt så hänger det också ihop med så här, var man vill vara och hur det funkar och sådär. Men de har ju presenterat en lösning som har gått väldigt bra för som mellanhand.
Jag från det ena till andra här ska jag säga. Jag pratade med en finsk startup som här bredvid Eat in the City, bara parentes och där. Och han var ju liksom snabb att lyfta fram liksom Rovio och Supercell och berättade storyn som han känner till mycket väl kring de här liksom grundarna som växte upp och misslyckades och gjorde dem igen och till slut så blev det någonting väldigt, väldigt framgångsrikt. Om man tittar på Sverige och hur vi behåller eller vi utvecklar värdet kring intressen hos liksom våra unga, hur ser du på det? Och gör politikerna rätt saker där? Ska de ha cred eller ska vi ge dem någonting annat?
Alltså, ja och nej där. Det finns ju, det finska systemet har varit väldigt framgångsrikt och den finska staten har faktiskt varit väldigt duktiga på att gynna innovationsinvesteringar i sitt TEKIS heter det. Det motsvarar ett Entreprenova ungefär. Och det har funkat väldigt, väldigt bra. Och vi har ju ingen motsvarighet till det i Sverige alls. Nej. Det finns ju inga pengar så till spelutveckling. Och jag skulle säga att så här, vi har lyckats trots det. Men sen så är det ju klart att saker som tillgång till bra teknik och bra bredband och hem-PC och liksom allt så här, sånt spelar ju roll.
Det här med att spela då, Johanna, då får man ju fyrkantiga ögon. Kan du utveckla det?
Nej, jag vet inte. Det är väl trevligt att spela och roligt att spela och en av behållningarna i det. Och...
Varför är det så svårt att förstå? Det finns en konflikt mellan de som tycker att det finns faror med spel och de som omfamnar äventyret att spela. Vad består den konflikten i och hur är Sverige? Vart är vi i branschen där nu?
Alltså, jag skulle väl ändå säga att Sverige är lite mognare än många andra länder kring liksom, synen på spelande och i takt med att branschen har vuxit så har nog fler och fler förstått att det inte bara är ett trivialt fritidssysselsättning utan en industri och e-sporten, att man kan tjäna pengar och liksom sådär. Men det är ju fortfarande som... Alltså, på 50-talet eller 40-talet någon gång så var jazzen liksom det stora hotet mot ungdomen och sådär och nu har vi spelen och om några år så kommer vi ha VR som blir liksom den stora moralförsörjaren. Men så är det ju med all ny teknik att att det påverkas på det sättet, och särskilt om man inte själv förstår eller är intresserad eller vill sätta sig in i det. Och det är ju lite synd, för att jag tror att många spelande, särskilt ungdomar idag, borde... Jag tror att så många hade haft det så mycket bättre om man hade haft föräldrar som frågade lite hur det gick och kanske var lite stolta för att man vann en match eller sådär. Så att det...
för den storyn kommer ju igen. Framförallt de som har klarat sig bra i e-sport trots utan support från familjen. Det är ju som att ta bort Stefan Holms pappa i liksom höjdhopp. Hade inte hans pappa varit där och supportat honom, hade han inte liksom blivit bäst på att hoppa höjd. E-sport, det är samma nivå. Det är ultra atletiska individer som är kognitivt överlägsna, skitbra på sin sport. Hälsosamma familjer stöttar det här, ohälsosamma förstår det inte, just eftersom det är så nytt. Når ni fram bättre där nu? Jag tycker den där storyn dyker inte upp lika ofta numera.
Ja, men jag tror att lite så beror det nog på, helt enkelt, så här, vad gjorde man själv när man var ung? Och ju äldre vi blir och ju fler det var som hängde på arkadhallen när de var små, som började få tonårsbarn som de kan stötta. Liksom. Alltså, ju äldre och ju mer... Liksom, när e-sportarna får barn själva som börjar spela e-sport, då kan vi ha stöttande föräldrar som också kan förstå. Men det finns ju engagerade e-sportsföräldrar idag som liksom, trots allt eller så, har förstått att det är ett intresse som gynnar barnen också.
Precis. Paris 2024, tror jag. Då går väl ryktet att vi har e-sport på det här.
Och då får
liksom de här dopingbyråerna jobba hårt med de här elektriska chippen som jag sett man kan ha för att få liksom signaler. Ja, det blir någon liksom, inte mer än bara så här kemiskt. Skulle man titta lite grann på nu vad du gör här under Almedalsveckan, om man ritar upp någon slags nu ritar jag upp ett osynligt, och Mats har lärt mig liksom rita saker i podden här, ett osynligt Venn-diagram. Vi har liksom en bubbla med Almedalen och vi har en bubbla med spelbranschen. Hur skulle du beskriva det här överlappet?
Alltså, det är inte så många spelföretag som är i Almedalen och har inte varit det de senaste. Det brukar komma ett par enstaka som är på plats och sådär. Så att det vi är mest här är ju att bevaka och lyssna. Och, det finns ett par högskolor som gör en del kring spel. Och, särskilt högskolan Skövde har flera saker kring spel här i Almedalen. Och sen är det nog snarare liksom effekterna kring spelande och hur man kan använda spelare och sådär som dyker upp i det här forumet. Men det har sett lite olika ut mellan år till år också.
Jag ska säga att konceptet där kunskap från spel möter verkliga världen, om du ursäktar uttrycket, brukar kunna kallas spelifiering eller gamification eller beteendedesign, om man får dra det så långt. Igår hade vi faktiskt en industriledare som stod upp och pratade om gamification här. Det får man ju ändå säga att då har det tagits lite. Alltså kulturellt har det tagits lite. Vi har inte samma bekymmer just där som vi hade kanske för ett par år sedan, en observation. Men ändå så får vi en rapport från Världshälsoorganisationen som säger ungefär vad då, Johanna?
Ja, WHO vill ju klassificera problematiskt spelande bland sina sjukdomsklassifikationer.
Ja.
Så sätta en diagnos på det, helt enkelt. Och det är ju... Tyvärr då, från mitt perspektiv, så kan jag väl säga att det är en väldigt politisk fråga, och det är lite synd att WHO blandar sig i det. Och till stor del så beror beslutet också på att man har haft påtryckningar från länder som Kina och Korea, där man har en helt annan syn på dataspel.
Ja.
Men det stora problemet med att klassificera problematiskt spelande som en sjukdom, det är ju att av de unga vi ser idag, och det är ofta unga män som kanske spelar för mycket eller som har problem när de spelar väldigt mycket, mm. så är det ju inte spelandet i sig ofta som är problemet, utan det är att man mår dåligt på andra håll, och så spelar man för att spelen kanske är det som gör att man mår bra. Mm. Och har man då en sjukdomsklassifikation kring själva spelandet, ja. Så är det ju jättelätt att missa så här de underliggande faktorerna bakom. Är det för att man är deprimerad? Mm. Är det för att man har någon annan form av diagnos? Liksom, det är ju inte dataspelen i sig som är problemen, utan oftast bara en symptom.
Det är ju likställt med att man skulle ha läst böcker som någon form av escapism för saker som...
Ja.
Ja. Men det här är, så det blir egentligen ett steg bakåt här,
ja,
i arbetet kring att ha en sundhet kring spel. Sundhet som vi också behöver kring film och kring musik och kring andra kulturinstrument, om man säger så.
Absolut.
Ja.
Det är en fråga värd att prata mer om än utöver det här, så att säga.
Jag tror att den är behandlad nu. Nu är den där klar.
Det känns som att det är en stor punkt. Vi är ju på, nu kom du in här, och jag vet inte om du har varit in på Techarenan någonting.
Nej,
under,
jag har inte hunnit med, så jag tänkte efter det här gå en sväng och titta på de här coola företagen som är på plats.
Vi vill ju, jag ska bara skjuta in det, vi vill ju då egentligen att, för här är det 50 riktigt begåvade startups som liksom mår bra och behöver nästa skjuts. Det skulle vara kul att se ett spelföretag här. Någon som behöver den här skjutsen för att internationalisera eller komma till nästa nivå, att nå nästa nivå av tillväxt. Det skulle vara ett kul tecken att hålla utkik efter det här på Serendipity Challenge. För det här gänget har näsa för vad marknaden vill ha. Men vi saknar spelföretaget här just nu.
Det är intressant varför de inte är här.
Ja.
Men de kanske hör det här nu när de hittar till dig och hittar till oss och hittar till Serendipity Challenge. Mm. Serendipity, det betyder ju lyckligt sammanträffande, positiv överraskning. Har du haft någon serendipitet här på veckan?
Oj, det vet jag faktiskt inte. Jag kanske kommer. Det hoppas jag att jag gör.
Avrundar här, och när vi avrundar, Johanna, då brukar vi ställa vår gäst en fråga som vi har ställt varenda gäst hittills, och vi har alltid fått olika svar. Så nu får du den.
Okay.
Hur stor är digitaliseringen?
Oj! Det är en jättekonstig fråga egentligen.
I know.
För digitalisering är ju bara ett verktyg för att nå ut. Egentligen ett fruktansvärt dåligt begrepp, för saker och ting ska inte digitaliseras för att det är bra att det ska vara digitalt, utan det ska ju digitaliseras för att det ska finnas en nytta med det, liksom. Så jag skulle vilja säga att så här, är det någonting som digitaliseringen borde göra, då är det att normaliseras och vara liksom som vad som helst egentligen.
Det är ett grymt svar.
Jättebra svar. Vi får verkligen olika svar på den där. Det är så himla kul. Ja.
Jätteroligt att du tog dig tid här och att få en bra...